Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi avslutade förra programmet med Noas synd och hur sönerna Sem, Ham och Jafet handlade. Och därmed har vi kommit till kapitel 10 i första Mosebok, där vi inte bara får släkteregistret till Noas tre söner, men här möter vi ursprunget, rötterna, till människorna i alla världens nationer. Och kapitlet är egentligen mera betydelsefullt än den tid och den plats vi ger det i det här programmet. Men vi ska stanna vid några få detaljer i detta kapitel. Och vi börjar med att läsa Första Mosebok, kapitel 10, vers 1-7. Detta är berättelsen om Noas söners släkt. Det var Sem, Ham och Jafet. Och åt dem föddes söner efter floden. Jafets söner var Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek och Tiras. Gomers söner var Askenas, Rifat, Togarma. Javans söner var Elisa och Tarsis, Kiterna och Dodanerna. Från dessa har inbyggarna i hedningarnas havsländer utbrett sig i sina länder, var och en efter sina tungomål, efter sina släkter i sina folk. Hams söner var Kus, Misraim, Putt och Kanan. Kus söner var Seba, Havila, Raema och Sabteka. Remas söner var Saba och Dedan. I förra programmet talade vi om Hams synd, som förde till att Gud uttalade en förbannelse över Hams son Kanan. Det är därför viktigt att lägga märke till att Ham hade flera söner, men att förbannelsen endast kommer över Kanan. Varför blev det just Kanan, medan hans broder inte drabbas? Ja, det kan jag inte säga något om, då jag inte i Bibeln eller historien funnit något svar. Jag har inte något ljus över det, och vill därför heller inte spekulera över det. Men i vers 8 och 9 läser vi: Men Kus födde Nimrod. Han var den förste som upprättade ett välde på jorden. Han var också en väldig jägare inför Herren. Därför brukar man säga en väldig jägare inför Herren som Nimrod. Han upprättade ett välde på jorden. Han önskade att ha makten. All makt över hela världsimperiet. Och han bestämde sig för att uppnå det. Det var hans mål. Detta att han var en väldig jägare inför Herren betyder inte att han var en vild sportsjägare, som man ibland kan höra folk uttrycka det. När de till exempel ser en liten pojke som har ett luftgevär och så springer ut och skjuter en gråsparv. Och så säger man: åh, se på honom. Han är verkligen en liten Nimrod. Han träffade sparven. Men Nimrod sprang inte omkring och sköt sparvar. Och han var inte heller någon viltjägare i Afrika. Han var på jakt efter människornas själ. Det är tanken i detta avsnitt. Att få makt över andra var hans mål. Och han var den första som upprättade ett välde på jorden. Vi läser från vers 10. Och hans rike hade sin början i Babel, Ered, Akkad och Kalne i Sineas land. I första Mosebok kapitel 10 är det första gången vi möter Babel. Och vi kommer att möta det om och om igen i Bibeln, helt fram till Uppenbarelsebokens 18:e kapitel, där vi läser om Babylons fall. Men det Babel vi läser om i Gamla testamentet är inte detsamma som omtalas i Uppenbarelseboken. Det första är namnet på en stad och det andra är namnet på ett system. Men det är viktigt för oss att observera att Babylon alltid står i fiendskap mot Gud och Guds folk. Och i Jesaja profetia om Babels fall så läser vi i Jesaja kapitel 14, verserna 3-7. Och på den dag då Herren låter dig få ro från din vedermöda och ångest och från den hårda träldom som har varit dig pålagd, då ska du stämma upp denna visa över kungen i Babel. Du ska säga: vilket slut har inte plågaren fått? Vilken ände pinoorten? Herren har brutit sönder det ogudaktiga stav, tyrannernas ris, som i grymhet slog folken med slag på slag och i vrede härskade över folkslagen med skoningslös förföljelse. Hela jorden har nu fått vila och ro. Man brister ut i jubel. Babels stad och Jerusalems stad är två absoluta motpoler. Och som vi läste i vers 8 om Nimrod, han är den första som upprättar ett välde på jorden. Det var på jorden han var väldig. Och det är kännetecknande för Babel. Så när det står att han var en väldig jägare inför Herren, så betyder det inte att Gud var imponerad av honom. Men det betyder att Gud ser och vet allt. Himmelens Gud vet precis allt som sker också på jorden. För sanningen är att jorden är Herrens och allt vad därpå är. Och det gäller även om människan i sitt maktbegär upprättar ett välde. För den som vill ha makt och utnyttja andra och upprätta ett välde ska veta att detta välde och han som upprättat det, alltså den väldige, det vill säga den som utövar väldet, ändå utövar all denna ondskap inför Herren, ty han vet allt. Det är inte en händelse, inte en tanke eller gärning i Babel som inte är registrerad hos Gud. Och Hebreerbrevet säger, det är människans lott att en gång dö och därefter dömas. Och den som dömer är Gud. Så är vi framme vid första Mosebok kapitel 11 och Babels torn. Och vi läser i kapitel 11 verserna 1-3. Och hela jorden hade enahanda tungomål och talade på enahanda sätt. Men när det bröt upp och drog österut fann det en lågslätt i Sineas land och bosatte sig där. Och de sade till varandra, kom låt oss slå tegel och bränna det. Och teglet begagnade det som sten och som murbruk begagnade det jordbäck. Hela jorden hade enahanda tungomål. Ja, jag vet inte vilket språk som man här talade, för det är en väl bevarad hemlighet. Men jag tror att vad än det språket var, så är det detta språk man kommer att tala i det återupprättade och fullkomliga Guds rike. Man bryter så upp och drar österut till lågslätten i Sineas land, det vill säga till Eufrats och Tigris dal, knappt 100 kilometer syd om nuvarande Bagdad. Och i det området fanns det nästan inte sten så de tillverkade tegelstenar. Och vi läser i vers 4. Och det sade, kom, låt oss bygga en stad åt oss och ett torn vars spets räcker upp till himmelen och så göra oss ett namn. Vi kunde eljest bli kringspridda över hela jorden. Som vi såg i kapitel 10 så hade Nimrods rike sin början i Babel. Nimrod var nog inte dem som själv byggde staden. För bland babylonerna heter det att Merodak byggde staden. Men staden var en av de platser där Nimrods rike hade sin början. Härifrån börjar han att upprätta ett välde på jorden. Och tornet blir centrum för detta imperium. Nimrod vet att man behöver något att samla sig om. Ett samlande centrum, ett slags huvudkontor. För efter syndafallet så är människan en jordbunden varelse. En främling i förhållande till himmelen och himmelens Gud. Hans namn är inte ens nämnd. Men låt oss bygga en stad åt oss och så göra oss ett namn. Man behöver något som är imponerande, som gör intryck och suveränt sträcker sig majestätiskt mot höjden. Mitt i denna lågslätt i Sinjars land. Du kan säga ett monument som det anstår varje diktator, oavsett vilken tid han står fram i. Trofasta kommunister har vallfärdat till Lenins grav. I Nimrods dagar var det tornet som var detta monument. Människohjärtat gör alltid jorden till centrum för sin vandring. Man söker varken efter himmelens Gud eller den himmelska härlighet. Babels torn representerar människans uppror mot den allsmäktige Gud. Gud hade sagt att de skulle föröka sig och sprida sig så att de uppfyllde hela jorden. Men i Babel bygger man ett torn för att man inte ska bli spridd över jorden, som vi läser i vers 4. Tornet var inte bara en neutral byggnad. Tornet var en sigurat, det vill säga ett religiöst tempel. En plats där man tillbad skapelsen istället för skaparen. Och i denna dal finns det ruiner efter många sigurater. Men Babels torn var unikt, inte minst i storlek. Ja, bara tänk vilket intryck detta väldiga byggverk måste ha gjort på tillresande som kom till Babel. Milvis innan man kom till Babel så såg man något som reste sig mäktigt i det eljest platta landskapet. Och ju närmare man kom, ju mäktigare blev intrycket. Till man till sist står helt vid foten av detta mäktiga tegelstensmassiv och låter blicken vandra högre och högre. Aldrig har någon tidigare sett något liknande. Och tänk, detta har människan åstadkommit. Man blir stum av förundran. Det var från det jordiska perspektivet. Låt oss nu läsa vidare från vers 5. Då steg Herren ned för att se staden och tornet som människobarnen byggde. Och Herren sade, se, det är ett enda folk och har alla enahanda tungomål. Och detta är deras första tilltag. Här efter skall ingenting bli dem omöjligt, vad de än beslutar att göra. Nåväl, låt oss stiga ned och förbistra deras tungomål, så att den ene inte förstår den andres tungomål. Och så spred Herren dem därifrån, ut över hela jorden, så att de måste upphöra att bygga på staden. Därav fick den namnet Babel, eftersom Herren där förbistrade hela jordens tungomål. Därifrån spred också Herren ut dem över hela jorden. Gud hade sagt att de skulle föröka sig och sprida sig över hela jorden. I Babel bygger man ett torn för att göra sig ett namn så att man inte ska spridas över jorden. Det är Guds vilja och människans vilja som är på kollisionskurs. Och från människans synvinkel, från det jordiska perspektivet, kan det hela se verkligt imponerande ut, som vi sa, helt till kollisionen. För när Guds vilja och människans vilja stöter samman, då är resultatet givet i förväg. Det kan du lita på. Tornet var ju verkligen imponerande från det jordiska perspektivet. Som de sa i Babel, låt oss bygga en stad åt oss och ett torn vars spets räcker upp till himmelen. Människan i Babel har kommit långt bort från Gud. Och nu ska man genom sin mänskliga duktighet och strävan bygga sig närmare Gud. Stackars Babels invånare, som inte förstår att avståndet är inte geografiskt, men andligt. Och avståndet heter synd. Och huvudsynden, att man vill upphöja sig själv till Gud. Människans verk ska nå helt upp till himmelen, tror man. Men Gud själv uttrycker det så här i Jesaja kapitel 55, verserna 8 och 9. Se, mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himmelen är högre än jorden, så mycket är också mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Ja, här kan man verkligen tala om höjdskillnad. Och vi märker något av Herrens ironi i vers 5 där det står: Då steg Herren ned för att se staden och tornet. Var tornet imponerande från det jordiska perspektivet? Ja, faktiskt så imponerande att man menade att det räckte helt upp till himlen. Men från det himmelska perspektivet kunde man inte ens se det. Så nu ska Gud stiga ned för att se vad de små människokrypen håller på med. Så andas Gud på människans läppar och förvirringen är total. Det grandiosa projektet är slut på ett ögonblick. Har projektet kostat pengar, arbetsinsats, möda och ansträngningar och inte minst enorm tid, så behöver inte Gud lång tid. I verserna 8 och 9 konstaterar skriften ganska enkelt: så att det måste upphöra att bygga på staden. Och slutligen, därifrån spred också Herren ut dem över hela jorden. Det är Guds sprid er och människans inte spridas som har stött samman. Det inspirerade ordet låter oss möta den självsäkra, beslutsamma och energiska människans imponerande verk och vad det verket är värt efter att Gud har blåst på det. Människans dröm om att göra sig ett namn följer precis samma tendens ner genom historien. Vare sig det är på lågslätten i Siniar eller var som helst eljest på jorden. Människan tänker bara på att upphöja sig själv och utesluter därmed Gud. Genom språkets förbistring splittras den mänsklighet som med förenade ansträngningar strävar sig bort från Gud. Denna splittring har varat genom många decennier. Men i vår tids moderna media som radio, TV, satellitöverföringar, telefax och jetflyg så har något av den muren brutits ner. Och därför tror jag att Gud än en gång ska gripa in i människans historia. När Guds dom över synden ska verkställas. Det ska komma en dag då det inte ska vara mera tid, som skriften uttrycker det i Uppenbarelseboken. Men låt oss nu, när vi ser på Babel och på ingreppet på människans tungomål, se det i relation till en händelse i Nya testamentet, nämligen andens utgjutande på pingstdagen. Det är som Gud på nytt rör vid människans läppar. Och vid denna händelse får vi höra att evangeliet predikas på alla tungomål som talades av de människor som var närvarande. Det var inte ett obegripligt tungomål som blev talat. Evangeliet är för alla människor. På pingstdagen ger Gud sitt svar på Babels torn. Vi ska komma tillbaka till det när vi senare i denna serie kommer till det nya testamentet. Och nu ser vi på de sista verserna här i kapitel 11, alltså från vers 31. Och Tera tog med sig sin son Abraham och sin sonson Lot, Harans son, och sin sonhustru Sarai, som var hans son Abrahams hustru. Och de drog tillsammans ut från det kaldeiska Ur på väg till Kanans land. Men när de kom till Haran bosatte de sig där. Och Teras ålder blev 205 år. Därefter dog Tera i Haran. Ur i Kaldén låg i södra Babylon vid floden Eufrats östra strand. Ur upplevde tre olika blomstringsperioder, vi kan säga tre dynastier. I den sista av dessa, som var den starkaste, så utvecklades Urs inflytande till att omfatta hela Mesopotamien. Mitt i detta lever Tera med sönerna Abraham, Nahor och Haran. En blomstrande handelsstad, mäktiga byggverk uppfördes i den här perioden. Det största var det berömda tempeltorn Sigurat, som var cirka 20 meter högt. Det var centrum för måndyrkan. Handel, välfärd, avgudsdyrkan och ett sprudlande folkliv med tillresande från hela Mesopotamien. Här lever Abraham med sin far och sin släkt. Men man möter ett kall till uppbrott. Ett uppbrott kostar alltid. Att lämna hus och hem och arbete, inkomst. Inte minst all den välfärd som präglar detta stora dåtida handelscentrum. Allt detta ska man lämna för en oviss framtid på en ny okänd plats. Och nu är man på väg, som det står i slutet av vers 31. Och det drog tillsammans ut från det kaldeiska Ur på väg till Kanans land. Man har kallats ut ur den stad som är präglad av avgudsstyrkan, omoral och ogudaktighet. Man inte bara trodde på kallet, men man tog också konsekvensen och bröt upp från Ur, även om det kostade allt. Man lämnar allt bakom sig. Ett pilgrimsfolk på väg till Kanans land. Det ser ut som om färden var målmedveten. Allt går efter planen, helt till man kommer till staden Haran. Hittills har det bara varit en väg, men nu har man kommit till Haran, där karavanvägen delar sig. Den ena går till Palestina och den andra till Syrien. Och nu skulle det bli gott med en tids vila efter den långa vandringen. Därmed får man ju också tid att tänka över vilken väg man ska gå. Men pilgrimsfolket tar inte bara tid till vila. Men vi läser i slutet av vers 31. Men när de kom till Haran bosatte de sig där. Det var något som fångade deras intresse här i staden. Haran låg centralt som skärningspunkt mellan de karavanvägar som förband Ninive, Assur och Babylon med Damaskus, Tyrus och Egypten. Och i likhet med Ur så var också Haran centrum för måndyrkan. Kapitel 11 slutar med detta tragiska utrop. Och Teras ålder blev 205 år. Därefter dog Tera i Haran. Även om han fick leva 205 år så nådde han aldrig målet. En gång startade han vandringen mot Kanans land. Han gjorde ett uppbrott som kostade honom allt. Och han färdades ett långt stycke. Men vid ett av sitt livs skiljevägar var det något som blev viktigare för hans hjärta än Kanan. Samvetet oroade nog i början. Men då tröstade han sitt oroliga hjärta med att han var ju på väg till Kanan. Det här var ju bara en vilopaus. Att livet i Haran var nog så likt livet i Ur, oroade samvetet ibland. Men då klarade han alltid att trösta sig med att han trots allt nu hade kommit mycket närmare Kanan än vad han var i det kaldeiska Ur. Han var en man som hade vandrat långt, men hans liv hade inte förändrats. Han hade tro, ja han trodde starkt, men det fick ingen verklig konsekvens. Den levande tron som en gång drev honom till ett uppbrott som kostade allt, hade nu i Haran blivit till en död tro. Att starta är inte detsamma som att nå målet. Tera lyckades bedra sig själv. Tera, pilgrimen som var på väg till Kanan, får av evighetens Gud denna inskription på sin gravsten. Därefter dog Tera i Haran. Som Jesus sa till lärjungarna i Matteus 16:26. Och vad gagnar det en människa om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte för sin själ? Det är Jesus som älskar oss som ställer den frågan. Tänk över det och ge honom ett svar. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm.